Far, jag tackar dig för den här dagen, att du är här tillsammans med oss och vi får vara med dig, Jesus. Tack Herre för din godhet och din nåd. Tack för din omsorg om dina barn, Fader. Herre, nu ber jag att du ska välsigna oss tillsammans med våra vänner som också är med oss via skärmen den här stunden. Herre, var i varje hem, var i varje stuga, var i bilen eller var man än är, Fader. Välsigna. Jag ber att dina armar når över alla. I Jesu namn. Amen. Amen. Hebreerbrevet, det 12:e kapitlet. Och säga att det är ett ord som kom till mig verkligen. Hebreerbrevet 12, verserna 25-29. Se till att ni inte avvisar honom som talar. För om inte det kom undan som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur ska de då göra det om vi vänder ryggen åt honom som varnar oss från himlen? Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat att sagt: än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Orden än en gång visar att det som skakas ska försvinna, eftersom det är skapat för att det som inte kan skakas ska bestå. Och så vers 28. När vi nu har fått ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan, för vår Gud är en förtärande eld. Vers 28 igen. När vi nu fått ett rike som inte skakas, låt oss då vara tacksamma. Amen. Att vara kristen är fantastiskt, eller hur? Det är underbart. Jag hörde att de ute på Facebook här, de ropade halleluja. Ni är lite mer försiktiga, ni är rädda att hamna i ljudfilen här så att ni hörs. Men det är underbart. Tänk att vi har fått ett rike som inte kan skakas. Tack vare att vi har placerat oss där. Vi har valt det. Gud valde oss, men vi var tvungna att svara och säga ja. Och det har vi gjort. Så vi har fått ett rike som inte kan skakas. Vi är trygga i det riket och jag hoppas du känner den tryggheten fullt ut. Hebreerbrevet säger också i det 12:e kapitlet, i vers 2. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomna. För att få den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Han är inte bara en kontrollstation som vi passerar förbi och så hoppas vi att det händer någonting, att det händer någonting i den överföringen. Utan det handlar faktiskt om att vi ska hålla koll på honom. Och då har jag en liten bild jag tänker på. Om du ska ha någon som till exempel ska lotsa dig i en trång folkmassa, eller med bil där det är mycket trafik, så är det bra att hålla koll på vilken bil var jag ska följa. Hur såg den ut? Även så jag känner igen den på ryggen, höll jag på att säga. Så jag vet vem jag ska följa. Lika noga ska det vara att hålla koll på Jesus. Inte bara ett kort ögonblick, bara att ja, han är där. Utan du ska följa honom och gå med honom och låta honom leda dig. Eller jag har någon gång i tät Stockholmstrafik försökt följa en bil. Vi skulle ifrån centrum ut över Söder och så småningom skulle vi hamna ute i Farsta. Farsta strand. Och det var rusningstid, så det var väldigt mycket bilar ute. Och jag hade inte riktigt kollat, vad var det för en bil? Jag tog för givet, men jag kände igen personen, men när jag satte sig i bilen så såg jag inte vem det var. Vilken bil körde han? Hade han inte varit snäll och stannat, trots att det var stoppförbud, så hade jag kommit ikapp på honom, så blinkade han åt mig och sa, här är jag, så körde han före. Det här är många år sedan. Det skulle inte funkat i den Stockholmstrafik som är, utan var 67 där hände. Och det var mycket trafik även i rusningstid då, genom Slussen och den vägen ut. Men det är viktigt att du vet, vem är det jag ska följa? Vilken signal är det? Känner jag hans röst? Fåren känner herdens röst, står det. Gör du det? Har du koll på om det är han eller dina egna tankar? Eller dina egna känslor? Har du koll på det? Ha blicken, ha också öronen fästa vid Jesus. Från nu och ända in i evigheten. Från nu till den dagen du slutar ditt jordeliv. Starta varje morgon med att säga, Jesus, hjälp mig att ha koll på dig. Hjälp mig att följa dig. Hjälp mig att gå den väg som du vill. För om du gör egna utsvävningar, så finns det ju en risk att det inte lyckas. Det andra som händer när du har fäst blicken på Jesus, alltså Gud har kommit lite längre än vad vi har gjort här. Det är mycket vi kan överföra via wifi till exempel. Eller vi kan sända den här livesändningen, streama gudstjänsten via cybervärlden här, va? Tänk om man kunde bara sträcka upp hand och plocka ner någonting som kommer där, va? Det går inte. Men vad man inte kan överföra, man kan ännu inte överföra elenergi i den vägen. Det är på väg, men man är inte riktigt framme där än. Man kan på korta sträckor ha väldigt lågspänt med magnetfält och så vidare. Men det som händer när du har fäst blicken på Jesus, så är inte bara att du ser, här är han, där går han. Du får också kraft ifrån honom. Du får kraft ifrån honom. Men du får inte kraft ifrån honom om du vänder bort din blick ifrån honom. Så att ha blicken fäst. För det behöver vi i den här oroliga tiden. Och vi behöver upptäcka att vi har ett rike som inte skakar i den här oroliga tiden. För vi möter en massa information. Här i Vänersborg fick vi ju utskickat, nu jag vet inte hur det var i Trollhättan och på andra platser, information hur kommunen ser på saker och ting just nu. Ni fick det i era brevlådor i veckan. Jag tror det var det fredags? Det kom. Fredags var det kom, ja. Fick först ett sms som talade om att nu ska du hålla koll på din brevlåda, för nu kommer det här utskicket. Och det är väl bra med sån information. Men jag hörde också nu oron hos våra myndigheter och det all desinformation där människor tror sig veta och lägger ut som om man vet på Facebook, Instagram och så vidare. Och så är det också i den andliga världen. Vet du vem det är som ger dig information? Vet du vem det är som talar till dig? Vem är det som talar om vad du ska göra eller inte göra? Kom ihåg att vi har en avsvuren fiende som gärna vill desinformera oss. Som gärna vill tala om i den här oroliga tiden, så att vi tar fel beslut. Vad är det vi ska göra i den oroliga tiden? Ja, vi säger inte att vi ska strunta i all den samhällsinformation vi får. Men någonstans måste vi få mäta det och väga det mot Gud. Och veta, vad är det som han vill och var vill han beskydda oss? Och var vill han inte? Det vi gör dumvristiga saker. Sen är det ju så här med Gud. Han bevarar barn och dårar. Någon av grupperna hör jag till. Vilken vet jag inte. Plats för egen bedömning. Det finns någonting som Gud säger till Mose. I andra Moseboks 15 kapitel, vers 26. som kan vara väl värt att ta med oss. Även Gud talade till Mose i en mycket problematisk tid. Om du hör Herren din Guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på egyptierna, för jag är Herren din läkare. Lyssna. Alltså Gud kommer inte gå emot det som är vettigt. Jag tror ingen som är vettigare än han egentligen, ärligt talat. Om du hör din Herren din Guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller hans stadgar, ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på egyptierna, för Herren är din läkare. Ibland vill vi bara klippa ut den där sista delen och säga Herren är vår läkare. Amen. Men det står faktiskt, det var en förutsättning. Det var att jag lyssnade på Herren, hans, vår Guds röst. Och gjorde noga det han sa. Då skulle det inte hända. Så i den här oroliga tiden, vi har ett rike som inte kan skaka. Vi har ett rike som är tryggt. Så är det viktigt. Lyssna på Herren din Guds röst. Följ det han säger. Så kommer det gå bra för dig. Det handlar inte om dumbristighet. Det handlar om trygghet hos Gud. Så överför han också kraft i den stunden. I det här informationsflödet så är ett bibelord som egentligen vi använder i ett annat sammanhang. Men jag tror det kan vara väl värt att använda det i det här sammanhanget. Och kanske än mer har med det här sammanhanget att göra. I psalm 87, vers 7. Psalm 87, vers 7. Under sång och dans ska man säga, alla mina källor har jag i dig. Alla mina källor har jag i dig. Och då är det både informationskällor, tillväxtkällor, mättnadskällor, släcka törstenkällor, även andlig törst kan jag släcka i den källan. Och det har med samma sak att göra. Ha blicken fäst på Jesus. Där har du allt det du behöver. Allt det du behöver har du där. Han är din omsorg, han är din läkare. Och så förutsätt att vi lyssnar på honom. Så var noga med vilken informationskälla du har. Vem det är som säger, vem som tycker, vem som kommenterar, etc. Den här tiden, eftersom vi har ett rike som inte kan skaka, som inte kommer raseras, inte kommer brista, inte kommer gå under, så är det viktigt att vi lyssnar och lyder. Och kanske än mer i en sån här gungig tid än någon annan tid. När solen skiner och allt går bra och vi säger att ja, det blir bra. Idag blir det som igår och i förrgår och förra året. Men nu är det ju inte så längre. Det är viktigt att få tag i det här. Att jag förtröstar på honom. Jag förtröstar på honom. Så låt nyhetskällan, tillväxtkällan, trygghetskällan, mättnadskällan, först läckaren får vara i Gud. Och det kanske är någonting vi behöver börja lära oss. Det handlar inte om bara ett litet kort bibelord på morgonen för att jag har uppfyllt all rättfärdighet. Jag kanske måste gräva lite djupare och ta lite mer tid med Guds ord. Så jag börjar lära mig vem han är. Så jag kan lyssna till honom. I psalm 40. Det är sådana här bibelord som vi ofta återkommer till. Jag tror det kan vara väl värt att ha med oss här också. Egentligen tänker jag bara på slutet av vers 3. Men jag läser vers 2 och någon vers framöver. Jag väntade och väntade på Herren. Och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta. Han ställde mina fötter på klippan. och gjorde mina steg fasta. När behövs det om inte nu? När behövs det om inte just nu? När allt gungar och alla oroliga och det är presskonferenser flera gånger om dagen och Folkhälsomyndigheten, Anders Tegnell och vad den andra heter nu, biträdande, de är framme stup i ett. Vi behöver be för dem. De behöver få känna att någon bär dem mitt i det här. För det är inte så lätt att vara vaken och bli intervjuad på sista nyhetssändningen på kvällen och första nyhetssändningen på morgonen. Och så flera gånger om dagen. Och sen ska de sköta ett jobb också. Och så säger han, ja, jag har haft kontakt med mina kollegor där och där och där. Alltså, de verkar vara igång jämt, så de behöver vi be för. Men det här skakar, varje sån här sändning skapar också ny oro. Absolut. Men samtidigt kan det vara nödvändigt att lyssna in rätt saker. I den här tiden så är det viktigt att vi upptäcker att vi har fått fast mark under våra fötter. Hoppas du har det. Han ställde dina fötter på en fasta mark på klippan. Han ställde det och han gjorde dina steg fasta. Hoppas det är det du känner när du möter morgondagen. Jag känner mig trygg. Det finns ett ord i Filipperbrevet 4. 4:1. Jag vet inte om du har varit där och tittat. Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, mina älskade. Stå därför fasta i Herren. Stå därför. Alltså, för mig säger att det finns någonting, en anledning till att vi ska stå fasta. Någonting som gör att vi står fasta. Men det står inget i det här kapitlet om det. Stå därför. Jaha, det var ju gott. Vi ska alltså stå fasta. Men vad bygger vi på? Kapitelindelningarna har egentligen trasslat till det lite för oss ibland, va? Om vi går till tredje kapitlet, alltså kapitlet innan. Och så kan vi titta på verserna 20 och 21. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp. För att han har makt att lägga allt under sig. Och så fortsätter. Stå därför fasta i Herren, min älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, mina älskade. Stå därför fasta. Varför då? Jo, för att vi har fått vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi honom som frälsare. Därför kan vi stå fasta. Alltså, det har relaterat till honom som har gått före. Det relaterar till honom som har berett en väg för oss i himlen. Och det är viktigt att vi ser att vi faktiskt har en plats i himlen. Stå därför fasta i Herren, min älskade och efterlängtade bröder. Men vi kan också relatera tillbaka till psalm 40, slutet på vers 3. Han gjorde mina steg fasta. Han la en ny sång, en lovsång i min mun. Många ska se det och häpna. Börja förtrösta på Herren. Alltså, vi behöver få upptäcka att vi har någonting som inte världens människor har. Det är inte så att vi ska slå oss för bröstet och säga att vi är bättre än andra. Absolut inte. Men vi har fått det bättre än alla andra. Vi har fått det bättre. På grund av Guds nåd. Och vi accepterar att Gud faktiskt har dött för oss. När oron nu drar in över världen. Det börjar i ett provins, en stad egentligen, borta i Kina. Vi vet egentligen inte hur många eller hur mycket som drabbade Kina. Vi vet ingenting. Det finns officiella siffror. Om pandemin har avklingat eller ej vet vi heller ingenting om. Vi vet att ekonomins pandemi försöker de bryta genom att sätta igång hjulen igen. Det vet vi. Men vi vet ingenting annat. Det är inte många länder som är lika öppna som här uppe i Europa. Berätta precis varenda en som avlivet, blir sjuk och så vidare, så långt man då har hunnit testa. Och vi önskar väl kanske att testerna ska bli lite mer omfattande, så fler vet. Åtminstone de som jobbar inom vården, är det bra att de vet att de är friska. Tycker jag kan vara en fördel, så inte de sprider. Det börjar där. Och vi tittar och säger, ja, ska det hända igen nu? SARS börjar ju där också, på början på 2000-talet, 2002 det var det. Så ja, nu är det väl tid att vi, ja, vi får be för dem. Och så tänkte vi inte på att, men det här kan ju sprida sig, vi är ju en globaliserad värld. Idag går det knappt att flyga runt vår värld. Det är sådana här specialplan som UD ordnar och så vidare. Då kan man komma hem till Sverige. Och det är vi glada för. Vi tackar Gud för UD. Jag hade varit ännu gladare om det inte blivit något elände i världen överhuvudtaget. En liten virussjukdom. Och egentligen är den svårare att skydda sig mot än riktiga militärer, eller hur? Då vet man vem, här är fienden och där är vän. Eller hur? Vem ser virus? Nej, ingen ser det. Som vi är där så börjar de ana lite grann hur man bekämpar virus. Men det, i den här världen finns vi. Vi får bara säga, yes, vi är här. Men världens människor står inte på samma stabila grund som du och jag borde göra, eller hur? Och då tänker jag så här. Jag ska inte säga att det här är en profetia för just vår tid. Jag kan inte säga det. Jag kan inte påstå att, ja, men det här var Gud säger just nu till oss. Eller det här på väg. Men jag skulle ändå vilja ge dig ett litet bibelord. Och så ska jag säga någonting om det sen. Lukas 21, vers 25. Tecken ska visa sig solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Tecken ska visa sig solen. Ja, det är vi inte riktigt än. Och inte månen heller. Men vad vi kan se, det är att ångest griper människor. Man får rädsla. Man blir orolig. Och jag tror att det här kan vara en liten föraning om vad som kommer att ske. Jag säger inte att det här är det som för oss in i slutet. Men det är en föraning om att det kommer en dag. Då människor kommer att vara oerhört oroliga. Oerhört rädda och bekymrade för det. Och människor kommer inte orka leva. Jag tror det är bra att vi är vakna över det här. Vi behövs i den här tiden, eller hur? Oron och katastrofer kommer att drabba vår värld. Och jag tror de kommer att bli fler och fler. Isarna smälter. Världshaven stiger. Där det är torrt blir det torrare. Där det är fuktigt kommer det bli fuktigare. Det är på väg någonting. Och då kan man känna så här, ja, men vad gör vi åt det här? Ja, jag ska säga, om vi ska få balans på det här, så är det Guds församling det handlar om. Vi har en jätteroll just nu. Jätteroll. Vill du vara med och se att människor räddas, människor inte kommer i ångest, så är det du och jag som sitter på hemligheten. Vi sitter på hemligheten. Vi kommer inte kunna be bort coronaviruset i ett enda ögonblick. Det är underbart. Men jag tror inte vi... Det här är någonting Gud testar församlingen. Aha. Är vi den där gruppen människor som har ett rike som inte kan skakas? Står vi stadigt i den verkligheten? Är vi medvetna om att han har ställt oss där? Han drog oss upp ur fördärvsgrop. Och han ställde oss på fast mark. Det är tid nu att börja känna efter, var står du egentligen? Står du på ett gungfly eller står du på fast mark? För nu är det tid. Nu ska vi vara till välsignelse i den här tiden. både med livesändningar. Gud välsignar det som ser oss via livesändningar. Och att kunna mötas. Kanske inte de stora gudstjänsterna kommer vara framtidsmelodin under den närmaste tiden. Men smågrupperna, onsdagskvällarna, kommer vara viktigare än någonsin. Och vi har aldrig bekänt att vi är bara en söndagsförsamling. Vi är bekänt att vi är en församling. Och det är viktigt. Så jag vill slå ett slag för våra onsdagskvällar. Och blir vi så att vi blir fler än de 50, så har vi två utrymmen vi kan vara i här. Vi kan ta emot upp till 100. Det blir trångt, härligt, underbart. Och vi kan dela upp ett ytterligare om det är så. Vi kan inte ta emot 50 upp i samtalsrummet. Det går ju inte. Men vi har varit 20 där uppe. Det går. Hade en grupp från ES en gång i tiden med Henning Gustafsson. Då tror vi var 20 där uppe. Det var, då knödde vi rejält. Och prisa Jesus. Och Henning Gustafsson profeterade över den här församlingen. Det var underbart. Men det är tid nu. För nu ska vi vara till välsignelse. Vi ska vara representanter för riket som inte kan skaka. Det är inte så att vi ska liksom harkla oss och säga nu ska vi bli häftiga här. Utan vi ska fyllas av detta. Vi ska säga Gud, flytta in här på insidan. För flyttar du in på insidan så står jag i dig. Flytta in i mitt liv. Påverka mina tankar, mina känslor. Då är jag trygg. Du kommer inte överge mig. När vi nu har ett rike som inte kan skaka, skriver Hebreerbrevets författare. Låt oss då vara tacksamma. Är du det? På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan. För vår Gud är en förtärande eld. När vi nu fått ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. Det är vad vi ska göra. Vi ska vara tacksamma. Ja, men vi har all anledning att känna stor tacksamhet. Jag är Guds barn. Jag är väldigt glad att jag inte är någon annans barn. Jag är Guds barn. Jag är inte den här världens barn. För de darrar det verkligen för idag. Och vi ska inte göra oss lustiga över det på något sätt. Men vi kan få erbjuda det finns något annat du kan få stadigt i. Var trygg vid. Du behöver komma in i vördnad för Gud. Respekt för den högsta. Och det säger jag också till dig som är med oss via livesändningen. Du behöver få tryggheten i Gud. Inte tryggheten i allt vad myndigheterna säger. Jag säger inte att vi ska nonchalera det. Absolut inte. Men vår trygghet har vi i Gud. Så oavsett vad de kommer säga på nästa presskonferens, så vet vi. Jag hör honom till. Jesus, så kallade översteprästliga förbön, ber han en bön i vers 16, Johannes 17. Johannes 17, vers 16. Så säger han, det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Det tillhör inte världen. Vilka då? Guds barn. Lärjungarna tillhörde inte världen. Jag önskar av hela mitt hjärta att han skulle kunna ha sagt det om han stått här tillsammans. Ni tillhör inte världen. Jag har vunnit er med mitt eget blod. Ni tillhör mig. Ni tillhör mig. I Efesierbrevets första kapitel. Alltså det här. Om vi läser Efesierbrevets första kapitel och verkligen tror det står där, så kommer du hissna. Va? Tänkte du så tidigt på mig? Vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse. Hallå. Fanns jag med i Guds tanke då? Du fanns. Ja. Det triggar mig till väldigt mycket, men jag ska försöka hålla igen det. När jag skrevs jag in i livets bok? Det står nämligen inte att han skrev in dig när du blir frälst. Men han stryker dig när du bestämmer dig för att inte följa honom. Stryk inte ut mitt namn ur den bok du skriver i. Vi är utvalda av Gud redan innan världen var skapad. Smaka på det. Tänkte han på dig så tidigt? Fanns du i hans tanke och hans dröm och hans längtan redan då? Ja. Några bilder. Var är vår rätta hemvist egentligen? Jag menar, du och jag som är frälsta, vi vet ju var vår rätta hemvist är, eller hur? Men om du ser missbrukaren som aldrig har gått i en kyrka, aldrig varit i söndagsskolan, aldrig läst Fader vår, aldrig vet bön Gud som haver. Var är hans egentliga hemvist? Låt mig få börja enkelt. Ta några bilder ur Bibeln här. Om vi tar till exempel den förlorade sonen. Det är ganska naturligt att när han vände om så vände han om hem. Han kom hem. Han kom hem. Det tror jag vi köper, eller hur? Eller om jag tar bilden av det borttappade fåret. Och så går herden och söker fåret, det hundrade fåret, och tar det hem. Då är du med mig också, va? Det var hans egendom. Även om han varit ute på egen tur, så hade han tur att herden hittade honom, eller hur? Men hur var det med rövaren på korset? När Jesus säger till, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Kom rövaren också hem? Jag är helt övertygad. Han kom till sin rätta destination. Det var liksom på ett hår att det hängde. Men han kom hem. Precis som det förlorade fåret. Hundrade fåret. Precis som den förlorade sonen. Så kom han hem. Och jag tror det är viktigt. Vi ser det. Även de människor som kommer till kyrkorna idag. Som aldrig har gått hem in eller ut. Så är frälsningsbudskapet. Du är välkommen hem. Du är välkommen hem. Djupast in i varje människa, varje till den här jorden skapad människa, så står det någonstans in i dem, skapad för himlen, eller skapad av himlen, made in heaven. Eller det står inte tillhör landstinget, som det står på en och annans kuddvar. Utan det står på dig, tillhör himlen. Och det är detta som gör det så tragiskt, alla människor som har vänt sig bort från Gud. Innerst inne står det egentligen, du tillhör himlen. Du är inskriven där. Men du har valt att bli utskriven. Det är det budskapet vi har, för vi vill att alla människor ska få trygghet. Få känna, jag hör Gud till. Jag hör Gud. Jag vet inte om du håller med mig att till och med rövaren på korset kom hem. Jag är helt övertygad. Därför att det finns ingen människa som är född till den här världen utan att Gud fanns inblandad. Sen kan vi säga att det var misstag eller oplanerat eller vad man nu kan säga, va? Men inte i Guds hjärta. Gud har plats för alla. Och det är viktigt att se det. Och det här budskapet har vi att förmedla i den här världen. Den här världen som skakar. Du är tänkt för Gud. Visst kan jag också känna oro för min hälsa. Jag kan känna oro för mina närmaste hälsa. Jag kan känna oro. Men jag vet, vi hör himlen till. Den kommer inte trilla bort ifrån, oavsett vad som händer. Så vi har ett frälsningsbudskap att erbjuda, välkommen hem. Välkommen till en platsen där det inte darrar eller rasar samman. För i Efesierbrevets andra kapitel, vers 6, det är liksom en sån här vers som bara mal inom mig. Gång på gång kommer det här till mig. Efesierbrevet 6, vi kan ta med 2, vers 6 och 7. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Han har satt oss med honom i den himmelska världen. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd. Genom godheten mot oss i Kristus Jesus. Han har uppväckt oss. Varför då? Han har satt oss. Han ska inte sätta oss. Det kommer inte i framtiden efter döden. Utan han satt dig i den himmelska positionen. Du är liksom bokad på den bussen. Om du förstår bilden. Du är med i det sällskapet som har på, där det står vart bussen går, så står det himlen. Eller båten eller tåget eller vad det nu är, va. Du hamnar till rätt vagn. Din vagn går till himlen. Det är bra att vara i rätt vagn. Om det finns vagnar som går åt ett annat håll, så är det bra att du inte vara där, va. Så välkommen in i den gemenskapen. Han har satt oss med honom i den himmelska världen. I Johannes 18:36 säger Jesus: mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen, skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Det här gör ju att det vi pratar om, det vi tar, är så ställt utanför tankarna i den här världen. Vi har ett helt annat inlägg i debatten, eller hur? Alltså, vi pratar inte, alltså jag är väldigt glad för kungariket Sverige, jag är väldigt glad för det. Väldigt tacksam, vi lever i en demokrati och lite orolig för det beslut man tänkte, det förslag som tänkte läggas fram nu för riksdagen. Jag känner lite oro för det. Jag förstår det goda syftet med det, absolut. Att man skulle snabbt kunna ta beslut i regeringen och inte behöva fråga riksdagen om allt. Jag förstår det goda, men det kan bli väldigt fel. Det kan bli väldigt fel. Det är viktigt att vi får behålla demokrati. Jag är väldigt glad för det. Men jag är glad för att min egentliga hemvist är inte här. Jag har ett land som väntar på mig. Och som jag börjar känna av redan. Jag är väldigt tacksam för det. Att Gud har liksom placerat in det i mitt hjärta redan nu. Det gjorde han för många år sedan. Jag fattar inte då, men ju mer och mer lyfter det här framför mig. Och som det står i då, den Jesu översteprästliga förbön. Jag har gett dem ditt ord. Vers 14. Johannes 17:14. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem. För det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Du tillhör inte den här världen. Att vi lägger ner så mycket energi på den här världen, där vi inte tillhör där. Men om man är ute och reser i världen, det har jag gjort väldigt lite. Men om man då till exempel gick på Rigas gator och mötte en svensktalande. Min lettiska är väldigt dålig. Jag säger att den är noll. Och så mötte jag en som mitt på torget i Riga kunde prata svenska. Han hade aldrig varit i Sverige, men han hade lärt sig svenska ändå. Därför han lyssnade på en kortvågsradio och lär sig svenska. Han pratar väldigt bra svenska. Men visst känner man liksom, jaha, honom kan jag ju prata med. Och det, man kan känna en viss glädje över det. Eller man är ute på världen och så möter man någon annan som pratar samma språk och kanske samma dialekt. Så känns det, yes. Men det är viktigt att vår tillhörighet är med i himlen. Det är inte kungariket Sverige i första hand. Det är kungariket himlen. Det är Jesus är kung. Det är dit vi ska. Så nu är frågan om, vill du bekänna dig till ditt ursprung? Vill du bekänna dig till ditt ursprung? Den som egentligen du tillhör. I den här världen som skakar, så är det bra att veta, då kan jag få ett rike, få en känsla, en upplevelse, få känna tryggheten. Jag står stadigt i honom. Frågan hänger kvar i luften. Vill du bekänna dig till ditt ursprung? Gud Fader, som är ditt ursprung, ska vi be. Jesus, jag tackar dig för att vi får vara medvetna om att du hör oss, att du bryr dig. Nu ber jag, Herre, att de som har lyssnat både här i kyrkan idag och via vår livesändning ska få känna att du Gud är deras rätta hemvist. Tack Herre för att vi får presentera i den här oroliga världen ett rike som inte kan skaka. I Jesu namn. Amen.